Ja, det är måndag igen. Välkommen till Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag här. Och vi ska prata om den stundande riksrätten efter... Jag har bestämt mig att vi ska tala om statskuppen, försök till statskupp i USA. När alltså, eftersom många av de som trängde in i Kapitolium här den 6 januari i polisförhör nu efteråt uppger att de faktiskt gjorde det. Att de uppfattade att Donald Trump uppmanade dem för att storma parlamentet och avbryta den här rösträkningen som ju pågick där inne. Rösträkna de här elektorsrösterna så att... Detta är ett försök att stoppa det demokratiska valet i USA, så att detta var ett försök till en statskupp. Oskar Winberg, forskare och Åbo Akademi, med här i Slaget efter 12. Välkommen. Och Julia McLean, du är från amerikanska handelskammaren AmCham, och du är faktiskt en som har arbetat i den amerikanska kongressen.
Ja, det stämmer.
Julia, berätta, alltså när du såg det här, hur kongressen, parlamentet stormades där du har så att säga varit en av de här effektiva medarbetarna som, förstår jag, gått runt med viktiga papper. Vad tänkte du då?
No, först så var det ju nog en väldigt så här overklig känsla, och den andra känslan efter det var ganska stor, så där ilska. Dels för att det här Kapitolium är en sån liksom värdeladdad plats, och den är så full med historia, och du verkligen känner det när du jobbar där, att vilket stort symbolvärde den där platsen har. Om man såg det med många av de gästerna som jag guidar runt, till exempel där i de här äldre delarna som är liksom stöpta i historien, så hur liksom det var den här demokratiska kärnan för många liksom amerikaner. Så det kändes jättehårt att se hur lätt det var för de här demonstranterna att ta sig in i det här Kapitolium, och det kändes också väldigt overkligt liksom, när man själv har gått där och sett hur tunga vapen de här vakterna på trappan hade och hur noggranna de var med säkerheten. När jag jobbade där så liksom kändes det nog väldigt konstigt att det gick så här lätt, och speciellt om man nu liksom jämför det med hur Washington DC ser ut idag med alla stängsel och utplacerade militärer, så känns det nog liksom, det kändes väldigt onödigt för mig att det kunde gå så där långt.
Var det så här naivt att inte, det har ju naturligtvis diskuterats så mycket, var det naivt att inte kalla in kavalleriet långt tidigare?
Om man tänker på liksom hur mycket det fanns indikationer på att någonting sånt här skulle kunna hända, och om man tänker på liksom vad olika liksom senatorer och representanter, vad de hade liksom sagt till sina medarbetare på förhand, att försök klä er mera anonymt så att ni inte genast ser ut som kongressarbetare och sånt här, att liksom man visste ju nog det, om man har kunnat gå ut med det här budskapet liksom till medarbetare, så då måste ju också liksom de som ansvarar för säkerheten veta det här, så att på det sättet liksom, jag vill inte kanske spekulera i det här skedet, är det naivt eller inte, men att det känns som en väldigt konstig liksom händelseförlopp för mig som har jobbat där och deltagit i olika sorters säkerhetsträningar och sånt, och lite vet liksom, inte kanske så djupt som de som ansvarar för den här säkerheten, men ändå mer än i menar finländaren, så vet jag ju hur säkerheten är ordnad där, eller åtminstone hur den var då när jag jobbade där.
Jag antar att det var så att något sånt här borde förstås inte ha kunnat hända. Nej, just det. Men det hände som vi vet, och en folkmassa trängde in och ville alltså som sagt avbryta den här processen som skulle leda fram till att USAs nästa president blir fastställd, även nu inför parlamentet, så trots all den historia som vi nu har följt ganska noga här efter valet där i november, så blev det ju sen så att Joe Biden nu är bekräftad och installerad och allting. Men Donald Trumps roll, han spökar fortfarande i våra sinnen, höll jag på att säga, i amerikansk politik och i sitt parti här. Den här händelsen inbringade honom en till riksrättsprocess. Den andra, han har ju den tvivelaktiga äran väl att vara den enda som har två gånger hotats av riksrätt, det vill säga att avsättas som president. Oskar Winberg, forskare här, vad tänker du, det här att det ifrågasätts ju från hans partikollegor här, i det här, kan man ens avsätta en avgången president? Det verkar ju som att frågan är befogad, eller hur?
på sätt och vis är naturligtvis frågan befogad, men vi ska inte ha en så snäv uppfattning av riksrätts åtal att det endast handlar om att avsätta någon, utan man ska komma ihåg att i synnerhet när det gäller presidenten så har amerikanska presidenten en särställning där man upplever, inte på grund av att det står så i lagen utan för att det har varit praxis på justitieministeriet, att presidenten inte kan ställas inför rätta under den tiden han är president. Och då är det uttryckligen därför för att det finns den här riksrättsprocessen i grundlagen, och det är så man ska ta tag i eventuella brott eller andra förseelser som presidenten begår. Och då är ju frågan här att om en gång man inte kan väcka åtal på annat sätt och det finns den här riksrättsprocessen, det är ju naturligt att det är då vad det handlar om här. Och när republikanerna sen säger att men han är inte längre president, hur kan man avsätta en president som inte längre är president? Mm. Fokuserar de medvetet bara på den här frågan om att avsätta, men riksrättsprocessen är också handlar om då att sätta ett ställningstagande för demokratin. Säga, det här är beteende som inte är okej. Och så måste vi komma ihåg att om en person fälls i riksrättsåtal så finns det ett annat verktyg som kongressen kan ta till, och det är att med enkel majoritet rösta för att den personen aldrig mera får ställa upp för val i då, federala val i landet. Så det är en oerhört viktig del av den här processen. Men det kan ju inte finnas inbyggt en sån här katapultstol för brottslingar, att om du bara avgår före du fälls så då är du på något sätt immun för den här riksrättsprocessen. Det här är vad juridiska experter säger om hur vi ska uppfatta den här grundlagen. Och så har vi också prejudikat, alltså det har tidigare också väckts riksrättsåtal, inte mot presidenter som har lämnat Vita huset, men mot till exempel ministrar eller domare som redan har avgått och sen efter det ställs inför det.
Har de fällts då också? Finns det några sådana fall då?
När det handlar om domare så finns det sådana fall där de har fällts. Alltså i en process som har skett efter att de har avgått från ämbetet. Mm.
Och sen handlar det ju från mig, så som jag ser det också på, att inte bara det att avsätta eller att inte avsätta, utan det handlar ju också om det här att när man har skrivit liksom konstitutionen så har man ju inte liksom på det sättet tänkt sig heller att en president ska uppvigla liksom till sådana saker, och då måste ju kunna finnas för framtiden också sådana här prejudikat att det där det liksom finns någonting att hänvisa tillbaka till och man talar mycket i USA nu om att liksom it's one for the history books, att det ska finnas liksom för historieskrivningen och för de här prejudikaterna liksom ett visst liksom också så här institutionellt minne, och därför är det liksom viktigt tycker demokraterna att föra den här processen liksom, att låta den löpa ut.
Och jag menar, som en enkel människa tycker jag det här, den här presidenten som uppviglar till statskupp i princip. Det finns förstås många sätt att beskriva det. Men om vi säger att det här var syftade till det någonstans. Och även om man har försökt ta tillbaka lite grann och släta över sådär. Så att det var det gick ut på egentligen väldigt mycket. Att så att säga, när ska man göra det om man inte gör det då? Det tycker jag låter lite övertygande. Men det krävs alltså en majoritet för det här, och den har ju inte demokraterna som ju driver det här hårt själva. Det krävs ju att republikaner gör det. Det var ju en första omröstning där, så att säga, ett initiativ att man ville ens förklara det här för icke-författningsenligt redan. Det var ju ganska många republikaner som röstade för, och skulle man våga översätta de siffrorna till, så finns det ingen majoritet ens att fälla Donald Trump idag. Vad tror ni om det? Kan man lita på den där kopplingen?
Jag tror att det är först viktigt att påpeka att det krävs inte endast en enkel majoritet, utan det krävs en så kallad supermajoritet, två tredjedelars majoritet. Ja. Och det är ju där problemet ligger. Det skulle betyda 17 stycken republikaner som skulle vända Trump ryggen i det här fallet. Ett sätt att formulera det, ett annat sätt att formulera det, att hålla sig till den eden de har svurit att försvara landets demokrati. Så det är svårt att se när det handlar om 17 republikaner i ett parti som är så oerhört starkt bundet till personen Donald Trump och till hans sätt att föra politik, att det nu skulle vända. Samtidigt så ser jag att om det vänder så är det uttryckligen med en större sving än vad vi kan förvänta oss. Så här kommer frågan, att vad kommer den här processen att föra fram? För vi vet fortfarande oerhört lite om vad som hände den där 6 januari. Vi har sett bilder av bomber som har hittats vid partiernas kontor. Vi har sett de här bilderna av sådana här buntbandshandklovar som vissa av de här uppviglarna hade med sig. Vi har sett videon där det talas om att avrätta kongressledamöter, i synnerhet då demokraterna, men även att hänga vicepresident Mike Pence. Men trots det så har vi inte ett klart händelseförlopp ännu. Vi vet inte, eftersom de här juridiska processerna mot de individerna som har arresterats sker på olika håll och i olika takt, så vet vi inte riktigt vad som har hänt. Så här finns ännu möjlighet till att den här processen avslöjar eller lägger fram sådant som vi inte ännu har sett se. Men jag har svårt att se att republikanerna, på basis av vad de har gjort under de senaste veckorna efter det här, att de skulle vara redo att ta ställning för demokratin när det innebär att ta ställning mot Donald Trump.
Om du, Julia McLean, alltså återkommer, du har faktiskt gått runt där inne, och förstår hur de där, det här, är det prestige? Vi vet att republikanerna har satt sig fast, så att säga, med Donald Trump just nu, men alltså, hur är den här kulturen i det amerikanska parlamentet? Det framstår ju för oss här utanför ibland att den är som uberideologisk, alltså man gör ju nästan vad som helst för att skada det andra sidan, det andra partiet. Man är villig, det här samförståndslösningar verkar vara väldigt långt borta just nu. Är det också ditt intryck?
Det beror ju lite på vilka sakfrågor man talar om. Det är nog också, tror jag, viktigt att komma ihåg att den här polariseringsprocessen fanns också före Trump. Mm. Jag jobbar själv i kongressen då när det var dags för Obama att bli omvald för en då republikansk representant. Och det var väldigt vanligt att min arbetsdag till exempel började med att republikanska väljare ringde in för att yrka att kongressledamoten skulle sätta fram artiklar för att då riksrätt mot Obama. Att det var ett väldigt återkommande tema i de här samtalen som jag förde med väljare. Och likaledes så hände det nog också att demokrater ringde helt fullständigt sanslösa samtal, och de bara sådär skrek av att hur kan du som kvinna jobba för en sådär konservativ republikan? Att den här polariseringsprocessen har hållit på så pass länge att den här skyttegravarna är så pass djupa att det kan vara ganska svårt att greppa det om man inte utsätts för det dagligen, som man ju inte gör riktigt här i Finland. Jag tror nog däremot, om man tittar på till exempel de här coronastödspaketen, där det finns verkligen en politisk vilja att få till stånd något beslut, så där så samarbetar ju nog både kongress och senatorer över partigränserna. Men sen när det gäller då president Trump så är ju situationen väldigt inflammerad, och det finns inte riktigt någon sån här, något sånt neutralt sätt att behandla vad han har gjort. Så att där håller jag absolut med Oscar att det är en, jag tror att det kan vara en väldigt en process som gör väldigt ont att göra upp med det här klyftan som finns här nu, och det där republikanerna sitter nog i förarsätet för den här processen, tror jag, för att det de måste ta itu med hurdant parti de vill ha i framtiden och vem som ska vara den styrande personen där.
Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg, eller att sätta det här perspektivet i den här polariseringen, narrativet som, eller berättelsen, ramverket för hur vi förstår amerikansk politik, och lyfter ofta upp polariseringen, att där finns lite problem i det här. Jag såg nyligen ABC News igår publicera en opinionsundersökning där det gällde just frågan att fälla Donald Trump, och siffrorna var ganska tydliga, 56% mot 43% av amerikanerna vill säga att han fälls. För att sätta det i perspektivet, det är en större majoritet än något president har vunnit val sedan Ronald Reagan 1984 vann omval. Så vi talar om en stor majoritet i amerikansk politisk kontext. Och ABC News presenterade som en begränsad majoritet, a narrow en smal majoritet. Så det här polariseringsramverket kan påverka också hur vi förstår helt så enkla saker som siffror och statistik och liksom genomsyrar att vi alltid vill se det som två jämna parter eller två parter som i varje fall är jämförbara. Och jag tror att ett större problem, och det är också ett problem som går tillbaks före Trump, är egentligen det att vi har en situation där republikanerna vägrar att erkänna demokraternas legitimitet. Alltså, det här är helt grund i en demokrati för att det ska fungera. Och vi har sett det här inte endast då i och med det här försöket att ändra valresultatet nu 2020, utan också på delstatsnivå tidigare. Till exempel i delstater som North Carolina eller Wisconsin, där republikanerna förlorar guvernörsval och före de lämnar guvernörshuset så slår de igenom i parlamentet diverse lagar som begränsar guvernörens makt, så att när demokraterna kommer in så har de inte längre samma maktbefogenheter, och det är ju en direkt vägran att liksom acceptera den här legitimiteten. Jag tänker på en sån här statsvetares formulering om definition av demokrati. Demokrati är ett system där partier förlorar val. Och om republikanerna vägrar erkänna förluster i val eller vägrar acceptera konsekvenserna av förluster i val, då kan man fråga sig, är det ett demokratiskt system vi talar om?
Och det är väl antagligen där någonstans då den berömda pudeln ligger begraven, som vi ser i den här, som i det som finns i amerikansk politik, det här att någonstans att det låter ju en nation som gärna framställer sig som en av de främsta demokratierna, som demokratins främsta beskyddare i världen också när det gäller att så att säga peka på andra, och åtminstone har varit så tidigare, så är det här ganska allvarligt, eller?
Ja, det gör ju inte liksom, det är ju som Oskar säger att det blir svårt att liksom driva framåt en sådan mera helande liksom politik och det där, och jag tänker också liksom på det här, det var en jättebra poäng som Oskar hade med det här demokraternas legitimitet, att överhuvudtaget liksom det där att man kunde liksom få en så stor del av USA att köpa det här argumentet att Barack Obama kanske inte var amerikan, att det liksom är någonting oerhört, tycker jag, att du anklagar en president för att inte liksom vara medborgare i den där staten. Och så, på samma sätt liksom, så går det ju tillbaka till den här just tilliten till det här demokratin eller tilliten till systemet, att de säger med andra ord att deras eget system inte är pålitligt. Och där har det ju också att göra med liksom sådana här saker som i Finland håller som självklara, liksom med bildning och skolsystem och sådana här saker, där det är så väldigt stora klyftor i vad man har tillgång till i skolorna och hur man ens liksom berättar historien, att det växer fram olika narrativ på olika delar i USA beroende på vad du har för liksom utbildning och vilka skolor du går i, där hur mycket du tror till det här systemet och vad du liksom blir matad med när det sen barnsben.
Och om man tar vidare på vad Julia talar om här med vad gäller Barack Obama, så måste vi också påpeka att mycket av det här drivs av alltså öppen rasism. Det var ju inte en slump att det är landets första svarta president, och de säger att han inte är född i USA. Och det var ju inte endast det, utan de säger att han är född i Afrika. Så det där att man liksom vägrar acceptera legitimiteten hos presidenten på grund av att det är en svart president. Likaså nu 2020, mycket av den här diskussionen om var valfusket skulle ha existera, även om det inte fanns något bevis på det, så var republikanerna om och om igen förde fram, handlar alltså om storstäder där det finns en stor svart befolkning. Man talar om Atlanta, man talar om Philadelphia. Det var konstant fokus på de här städerna, och det var någonting som var alldeles medvetet. Det var självklart att det fanns underförstått för de som talar om det här och de som lyssnar på det här. Vad det betyder, vem det är som är liksom illegitim att rösta och varför det har gått som det gått. Och det har vi ju sett efter valet, där republikanerna, till exempel i Georgia, har tagit kraftiga steg för att begränsa rösträtten, begränsa möjligheter att till exempel förhandsrösta eller hur man röstar med post, som ju var en stor fråga i och med att coronapandemin präglar hela valprocessen. Och ibland så ser vi helt sån här öppen retorik där man säger att det är klart att vi måste begränsa, för annars kan vi inte längre vara konkurrenskraftiga i de här valen om även demokraternas röster räknas och de får också gå och lägga sin röst. Så här legitimitetskrisen är starkt kopplad till de här skiljelinjerna eller klyftorna som existerar kring ras i USA.
Mm. Och det är så många olika sorters liksom, grupperingar som försöker påverka det här narrativet. Just som Oskar säger att liksom det här budskapet som på engelska kallas det för dog whistle, alltså hundvisla, att det finns sådana liksom, vissa fraser som man lystrar till om man har, liksom, tänker på samma sätt, att liksom, kodade saker som kan verka väldigt neutralt, men just att i och med att du nämner vissa liksom, stadsdelar så vet alla att det där är liksom, var det finns immigranter eller liksom, minoritetsbefolkning, och därför kan man liksom, ställa sig på ett visst sätt i hur man reagerar till de där sakerna, att det finns alla möjliga sådana kodade budskap, och sen dessutom då alla de här olika lobbyerna som påverkar och tittar ut och marknadsför de här grejerna. Ett väldigt intressant fenomen tycker jag är det här Lincoln Project som nu är väldigt liksom stolta och glada över att Joe Biden har blivit vald till president, medan man inte i mitt tycke får glömma att det var många av dem som är bakom Lincoln Project var de som jobbade liksom för republikanerna att liksom möjliggöra mycket av den här politiken som i dagens läge har lett oss till den här situationen, att de kommer liksom lite lätt undan nu i och med att de förenades med demokraterna i en önskan om att Donald Trump inte ska få en till presidentperiod, men man får kanske inte vara historielös där heller och glömma vilka av de här människorna är och vad det är för pengar som betalar för vissa av de här reklamerna.
Mm. Men och i den här mycket ansträngda miljön så kommer det ut den här riksrättsprocessen här som så inleds imorgon då mot Donald Trump nummer 2, för han blev frikänt en gång redan. Men det har ju funnits tendenser bland ledande republikaner, den här, vad heter han, Mitch McConnell, den här tidigare majoritetsledaren, har väl inte den titeln längre.
Nej,
han
är nu minoritetsledare.
Men att han, som är så att säga en grå eminens, som är en arkitekt eller vad man nu har kallat honom för, bakom hela republikanernas upplevelse. Det har ju ändå låtit som att han är på väg att ta sin hand ifrån Donald Trump. Hur ser ni på det?
Jag skulle säga att Mitch McConnell är väldigt skicklig politiker, och han är i synnerhet väldigt skicklig när det kommer till medieförhållanden. Han är alltså inte en bra talare alls, men han vet hur medierna fungerar, hur mycket information man behöver ge. Och jag tycker att det var ganska tydligt hur han spelade spelet här under januari när känslorna gick som hetast, och han gav just så mycket att det fanns den här antydan att medierna kunde liksom spinna på och diskutera att hur kommer han att ta ställning, och han fick det där jag tar det på allvar stämpeln som han behövde, men sen när det väl ska rösta som saker har Mitch McConnell inga problem att vända kappan helt och hållet och till och med rent ut sagt håna de som trodde att han skulle hålla sig till det vad han har lovat. Det har vi sett när det gäller domarutnämningar. Han öppet skrattar och säger att det är klart att jag inte är bunden av vad jag lovade för 2 år sedan. Hur kunde ni ens tro det? Skam på er som trodde att jag skulle hålla mig till mitt ord. Så jag ser honom som en väldigt liksom kompetent spelare, och det finns klart att han inte till exempel är en nära anhängare till Trump på ett personligt plan. Mm. Men han har under de 4 åren Trump var i Vita huset så visste han exakt i vilka snören han behövde dra för att få det han vill ha. Och därför såg ju Trumps lagstiftande agenda aldrig ut så som den kampanjen han förde 2016, och han talade om infrastruktur och han talade om en skattepolitik som också skulle gynna arbetarklassen, utan det var Mitch McConnells agenda som gick rakt igenom kongressen, och allt annat som Trump talade om som McConnell inte stödde, så fanns det inga förhoppningar alls om att röra sig. Så jag ser det som att han representerar fortfarande en väldigt konservativ linje, men en linje där han inte behöver Donald Trump på samma sätt just nu som han kunde behöva honom under de 4 åren Trump satt i Vita huset.
Mm. Men det är ändå, alltså det är ibland, vi måste lite fokusera på de här republikanerna, framförallt i senaten där liksom behövs, vad var det, 17, hur många sa det? 17 republikanska senatorer måste rösta mot Donald Trump för att fälla Donald Trump. Annars blir det ingen riksrätt. Eller det finns ingen fällande.
Ingen fällande.
I den där riksrätten helt enkelt. Vad skulle behövas för att de skulle, 17 republikanska senatorer ställer sig emot Donald Trump här?
No, det finns ju liksom lite olika åsikter om det. Vad man läser och sådär, att en del tar ju upp det här just att liksom hur det har gått för de här vissa republikanerna som har stått upp mot Trump. Mm. Och det är ju liksom lite, det finns ju vissa till exempel äldre republikaner som har meddelat att de inte kommer att ställa upp på nytt, och då är det sådana som till exempel inte har någonting att förlora mot Trump om de röstar mot eller för en fällande dom, och de sån här liksom frågetecken finns det i, som kan liksom ställa sig då på den här demokratiska sidan, men om man nu tittar liksom på att hur det har röstats i de här tidigare olika rösterna då förra, självklart då förstås den förra det där riksrätten, men också nu den här som vi benämnde tidigare, så är det ju ett väldigt, ändå procentuellt sett, en väldigt stor majoritet som, eller liksom del av republikanerna som nu ska måste omvända. Mm. Och många av de här republikanerna har ju också då omval att tänka på, och det ser ju inte så jättelovande ut, deras siffror. Även om man kan se liksom för de här, efter den här 6 januari så har ju en större del av Trumps anhängare eller republikanernas anhängare blivit för att Trump skulle dömas. Så att där finns ett litet spelrum, men då måste man kanske nästan mer se på att var sitter de här olika republikanerna och hur liksom säkert sitter de på sina positioner. För jag tror att precis som Mitch McConnell är en, liksom, en som planerar för det här långa loppet, så är det ju många senatorer också som planerar för det här långa loppet. Senatorsperioden är ju 6 år, och medan representanthuset har 2 år, så att det beror ju också lite på att vem som sitter på vilka platser och vilka omval vi ser nu om 2 år.
Jag håller helt med, och samtidigt så tycker jag att på sätt och vis kan man göra frågan så pass enkel, eller svaret så pass enkelt, att man säger att vad skulle behövas, det skulle vara en hemlig omröstning. Det är vad man skulle behöva. Och då tänker jag i synnerhet tillbaka på det här.
Och den är inte hemlig. När
den är inte hemlig. Jag tänker tillbaka på det som skedde inom republikanska partiet i representanthuset, där 10 stycken republikaner röstade för riksrättsåtal. Och den här kaoset inom partiet som det här skapade, och i synnerhet Liz Cheney, som är alltså 3:e i ledarkedjan i representanthuset, som röstade för att man skulle väcka riksrättsåtal mot Donald Trump, en av endast 10 republikaner. Och republikanerna blev ju rasande. På delstatsnivå så har man, både i Liz Cheneys delstat Wyoming, men också på andra håll, så har man alltså officiellt fördömt de här som har röstat för riksrättsåtal. Mm-hmm. Och det blev en fråga att ska man då ta bort hennes ledarposition? Och den omröstningen var hemlig. Mm. Men när det var 10 republikaner som röstade med Cheney när det gällde riksrättsåtal, så var det plötsligt 145 republikaner som röstade med Cheney när det var hemliga valsedlar, och endast 61 som röstade mot henne. Så den här balansen svängde totalt, och jag tror att det är någonting som är helt avgörande även i det här riksrättsåtalet, att här finns en agenda som är privat och det finns en helt annan agenda som är offentlig. Mm. Och det är där den Julia nämnde här om de här egna politiska kalkylerna och hur ens framtid kommer att se ut. Och det är ingen slump att till exempel förra gången när det röstades om att fälla Donald Trump, den enda republikanen som röstade för det var Mitt Romney, som åtnjuter en något unik position som tidigare presidentkandidat. Han är senator från Utah, där Donald Trump är rätt impopulär, och han själv är väldigt populär. Så han har lite av en slags immunitet i de här frågorna som präglar republikanska partiet.
Mm. Och sen just Mitt Romney måste man ju alltid komma ihåg att även om han den här gången röstar liksom emot Trump, så finns det ju många gånger som han har, när det har gynnat hans politik, har röstat med Trump. Att han, även om han inte liksom är Trumps största fan, så röstar han nog ändå liksom, eller röstade tidigare med Trumps agenda då, när den var samma som hans. Så därför så tror jag att det är väldigt, väldigt sant som Oskar säger om det här, att om den här röstningsprocessen skulle vara sluten, så skulle man kanske få en annorlunda, ett annorlunda resultat. Och det är ju i sig därför många republikaner som inte vill fälla Trump motsätter sig den här sidan, för, och då yrkar de på det här historiska liksom, records, att det ska finnas en liksom,
röstlängd eller vad
det är. Ja, att det ska gå i historien vem som har röstat hur. Att det beror ju liksom lite på att vilken sida man står på och varför man har vissa åsikter just.
Och där kan man ju säga att hur de än röstar så kommer de att pressas. Alltså röstar du mot Trump så kommer det att vara i primärval. Nästa gång du ska ställa upp för val så kommer det att vara någon från ännu liksom mer höger som utmanar dig inom partiet, och om du röstar med Trump, då kommer du i valet mot en demokrat alldeles garanterat kommer det här att tas upp i valkampanjen, även om den först 2022 eller 2024. Mm. Och det är också talande att de som mest ambitiösa republikanerna i senaten, Ted Cruz, Josh Hawley, den här typens personer, de har ju varit de som var mest med Trump och uppvigla de här upprorsmakarna, eftersom de tror att det är var partiet är just nu, det är vart partiet är på väg just nu, och det är hur man kommer att liksom ha möjlighet att bli nominerad 2024. De skulle ju egentligen gärna säga att Trump inte skulle vara en möjlig kandidat, eftersom han har ett starkt grepp på stora delar av anhängarna. Så det finns mycket så här motsägande kalkyleringar som republikanerna gör just nu, men så länge det är offentligt så sägs att det är svårt att de skulle tillräckligt många skulle ta avstånd från Trump. Mm.
Och det, just det här Josh Hawley som du nämnde, så då när det var demonstranterna liksom var utanför och det ännu inte hade liksom brak loss det här liksom, att de hade kommit igenom barriärerna, utan då tidigare på dagen så gick han ju, mötte de här demonstranterna och visade ett sånt här liksom vit supremacist-tecken åt dem, och det är ju ganska otroligt att en senator kan göra någonting sånt och liksom fortfarande sitta kvar och det där. Och det är ju liksom sånt som i andra demokratier man skulle kanske ta mera starkt avstånd från. Många har ju tagit väldigt starkt avstånd från det här, men att det liksom visar också att det finns den här pressen och liksom den här skrämseltaktiken på många sidor.
Så att egentligen är det frågan om det är en maktkamp inom republikanerna, vem som ska kunna liksom få ärva så att säga de här rösterna helt enkelt, som och förhoppningsvis utan Trump, men åtminstone ta över de rösterna och därför inte ställa sig emot. Men hur ser ni på det här? Det var rabalder förra veckan om den här kvinnan, Marjorie Taylor Greene, som är en öppen bejakad, den här Canon kanske ni säger.
QAnon,
just det. Konspirationen om att det finns en elit som dricker blod av små barn på något sätt och kidnappar. Hon lär ha påstått att det var laserstrålar från rymden som orsakar skogsbränder och lite annat. Mm. Alltså man har väl befriat henne från sin utskottsplats förra veckan. Ser ni det liksom också ett spel för gallerierna att visa att vi gör någonting mot vissa, men att inte liksom...
Ja, vi måste vara väldigt tydliga att republikanerna vägrar att ta det här beslutet på egen hand, eftersom de får fatta egna beslut inom partiet om vem som sitter i vilka utskott, och tvinga så att säga demokraterna till en situation där hela representanthuset röstade i den här frågan, och då var det igen, jag tror att det var 11 republikaner som röstade med demokraterna och straffade henne. Hon har alltså öppet bejakat tanken om att avrätta talman Nancy Pelosi, så det här är oerhört ska vi säga, det är klart utanför det acceptabla inom en hälsosam demokrati det hon har fört fram. Men jag tycker att det är talande för den totala inkompetensen bland republikaner, eller oförmågan bland republikanska ledare att kontrollera vad som händer. Alltså Kevin McCarthy tvingar nu samtliga republikaner att on the record välja, stöder vi de här galna konspirationsteorierna och våldsbejakandet, antisemitismen, rasismen i hennes uttalanden, eller stöder vi att man ska bestraffa, och jag tycker att Kevin McCarthy aldrig borde ha låtit situationen gå till det skede. Och det här var en kandidat som i tiderna inte alls var populär bland partiledningen. De borde ha kunnat hindra henne från att ens vara partiets kandidat i det distriktet i Georgia där hon valdes in. Så det finns en fråga som den existerar redan sen Donald Trump åkte ner för den där rulltrappan i tiderna 2015. Men har republikanska ledarna någon som helst kontroll över sitt egna parti och vad sina väljare vill? Och jag tror att där måste vi titta på det här höger medieklimatet, också på sociala medier, men Fox News, Rush Limbaugh, vad heter den här, Alex Jones.
Ja, och Ben Shapiro.
Ben Shapiro, alla möjliga sådana extrema figurer som verkar styra vart partier rör sig mycket mer än ledarna i Washington.
Ja, och där tycker jag att det är en intressant liksom, just om man jämför det här Mary Tyler Greene och det här Liz Cheneys behandlande, just att det där, hon då liksom, de röstade om henne, om Liz Cheneys då i och för sig med sluten röstning, men att de då inte röstade överhuvudtaget om Mary Tyler Greene, utan lät det då liksom vara hela representanthuset. Så det tycker jag liksom också understöder det här som Oskar just sa, det att man är rädda för sitt eget, sina egna väljare, man är rädda för sina egna representanter i representanthuset, att man inte liksom vet hur de kommer att rösta och liksom att det inte är så där att ingen riktigt kör det här race, utan alla kör sitt eget race och man vet inte riktigt vart det kommer att braka.
Och kan man sammanfatta det när det är så där att många republikanska parlamentariker vet att det vore bra att dra något slags streck och kunna gå vidare, men att de inte vågar?
Jag tror att det är alldeles riktigt, och vi har hört rapporter om anonyma republikaner i kongressen som har sagt att de helt enkelt kände ett hot mot sin familj och sin egna säkerhet när de gick för att rösta. Och då tänker jag tillbaka på John Boehner som var republikanernas ledare i representanthuset huvudsakligen under hela Obamas period i Vita huset, och hans närmsta rådgivare som sa att vi matade det här monstret i tron att vi kunde kontrollera det. Och det visade sig att det åt upp oss i slutändan. Och han hade exakt samma problem som Kevin McCarthy. Han kunde inte garantera att hans representanter röstar så som han lovar att de ska rösta. Han hade ingen kontroll över republikanerna när det väl kom till situationer där höga media spädde på en annan linje än vad ledarskapet ville att det skulle gå. Så jag tror att det är definitivt rätt beskrivning. De är i en situation där de har matat ett monster och monster har blivit så stort att de inte längre är trygga själv.
Det är bekymmersamt. Vår tid är snart slut här. Vad tror ni? Vågar ni er på att spekulera? Hur går det med den här riksrätten?
Jag brukar inte spekulera. Så jag överlåter det till forskare om du har lust.
Forskare älskar att spekulera. Vet
jag. Som jag konstaterar så säger jag att det är väldigt svårt i den här skedet att se att det finns 17 republikanska röster.
I en öppen röstning.
I en öppen röstning som det är och som det handlar om. Men Det finns skäl att fälla Donald Trump. Jag tror inte att det råder tvekan om det. Jag tror inte att det råder någon tvekan hos minst 17 republikaner om det. Men där tar det slut.
Det säger Oskar Winberg, forskare och Åbo Akademi här sist i slaget efter 12. Med också Julia McLean från amerikanska handelskammaren Amcham. Tack för att ni var med och diskuterade det här inför riksrättsprocessbehandlingen i USA. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs igen. Tack ska ni ha.
Tack. Hej.